Hej alla och välkomna tillbaka till podden Sanningen måste fram. Och jag kommer inte att säga att det är Sveriges bästa eller sämsta podd. Jag har nämligen läst en kommentar som sa ganska tydligt att ja, det är inte så kul med mina påhittade poddar. Eller att jag säger att vi är den sämsta podden. Så därför kommer det inte bli något sånt den här veckan och inte heller någon annan vecka.
Jag vet precis vilken kommentar du syftar på. Det var en person som skrev så här: det var kul den första eller den andra gången, nu är det inte roligt längre. Och det, varför tar du åt dig så mycket av en enda kommentar? Tänk om det är flera tusen andra som tycker det är skitkul.
Jag tycker det är jätteroligt.
Det var faktiskt den kommentaren, helt ärligt. Exakt den kommentaren.
Ja, och jag, direkt när jag läste den kommentaren så tänkte jag så här: japp, nästa gång vi spelar en podd kommer Jocke skippa det där.
Ja, men jag mår ju inte så bra just nu. Då blir jag lite, som jag säger, känselpensel. Den där kommentaren gick rakt in i hjärtat och då känner jag att nej.
Hör ni det nu, alla lyssnare? Hur mycket en kommentar kan förstöra ett sånt roligt segment?
Ja, jag kommer ju
eller så tycker alla andra är skittråkigt också och bara jublar.
Jag är ganska säker på att folk tyckte det var lite roligt i alla fall med de här påhittade poddarna.
Men hur mycket kan man liksom hata på en slide? Jag också spola bara över det.
Precis. Och om du inte gillar podden, lyssna på någon annan då. Det finns tusentals poddar där ute. Men vi skulle inte gå in på det, utan nu kör vi vårt avsnitt. Okej, kära vänner, vet ni vad vi ska prata om idag?
Ja, spökjakt.
Ja, precis. Detta älskade program, kan man säga så?
Ja, det är klart
det. Det är en hype.
Grejen är så här, spökjakt har ju precis haft premiär på Discovery, säsong 3. Mm. Men det jag skulle vilja prata om idag är ju dels den säsongen, men också lite hur ni började med spökjakt, vad det är som är så roligt med det, vad det är som är jobbigt med det. Jag tänker vi ska ringa upp vårt nya medium, vi ska ringa upp LaxTon. Så det här blir en djupdykning i succéprogrammet spökjakt.
Oj, 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 oj.
Kul ju.
Ja, Janne Josefsson där.
Ja, nu är det.
Nu ska det granskas, nu är det kalla fakta.
Nu ska det grävas och se om vi hittar något paranormalt i det här programmet. Men ska vi börja från början? För ni har ju kört spökjakt på YouTube. När började det? Hur började det? Och framförallt, varför började ni med det?
Ja, det är jag som är en skyldig.
Som vanligt.
Yes, jag är skyldig. Vi skulle göra något YouTube-klipp. Jag hade inte motivation för att göra något vanligt klipp. Och jag har ju alltid gillat det paranormala. Vi körde alltid anden i glaset när vi var mindre och blev livrädda. Skrämde livet ur varann hela uppväxten och det där har jag bärt med mig. Så jag fick väl bara ett infall att vi skulle åka till något hemsökt ställe som låg i närheten, va?
Det var klostret, va? Eller det som hade varit ett kloster som var en kyrkogård typ, eller?
Var det inte Lövster allra första?
Jag vet inte, det var någon av dem i alla fall. Men det var i Norrköping. Och jag tror att alla har varit fascinerade som när man är liksom lite, när man är kanske i tonåren och så tror jag att det är någonting som är spännande med typ ödehus, gå in där, det är lite läskigt, det är, vad kan det vara där, och det är spännande att kanske gå in i någon skog på natten, eller jag tror att de flesta faktiskt kan relatera till det.
Ja, vi vågar ju inte åka ensamma heller. Så vi ringde mina bröder och sen hade vi Daniel som på den tiden var kameraman.
Vänta lite nu. Filmade Daniel er första spökjakt?
Ja. Han filmade alla våra videos vid den här tidpunkten. Daniel var i stort sett anställd kameraman. Och det är ganska sjukt med tanke på att Daniel inte ens vet hur man hanterar en kamera.
Han vet inte ens hur man fotar typ.
Det är jätteroligt. Jag som känner Daniel nu och inte på den tiden är ju förvånad, om vi säger så.
Och vid den här tidpunkten så var väl att du var också livrädd. Alla vi var livrädda för allting. Det räckte med att det rasslade i löven.
Det räckte med att det bara var mörkt. Vi vågade inte gå dit.
Nej, det är jättesjukt alltså.
Vi puttade liksom varandra. Men går då.
Och nu när jag ser det idag, då tänker jag så här, men det var väl inte mycket paranormalt. Det hände ju ingenting egentligen, utan det var ju bara våra fantasier. Så skuggor i varenda buske, hörde ljud överallt. Kan ni... så människor i fönster, fast det egentligen var liksom någon gardin.
Fast det vet vi ändå inte. Alltså jag saknar lite det där för att man blev så himla rädd. Och det är det jag typ går igång på. Att det blir liksom där, det är så himla spännande, det är lite läskigt och man liksom, man vet inte.
Det var precis det jag skulle säga. Var det inte skönt på den gamla goda tiden när ni faktiskt blev rädda för enkla grejer? För om vi spolar tillbaka eller spolar fram till nu så är ni egentligen inte rädda för någonting.
Jonna, hon sticker så fort det bränner. Hon vill alltid ha grejer som händer. Och när det väl händer så blir hon livrädd.
Jaha, du menade någon som var på väg att döda mig och kasta koppar efter mig?
Nej, Blombacka i den nya säsongen, alltså avsnitt 4. Ja. Då vägrar hon till och med gå in i huset. När det väl händer saker vi har letat efter i alla säsonger. När det väl händer saker vi aldrig kommer kunna förklara. Nej, då vågar hon inte ens i ett FaceTime-samtal vågar titta på en dörr.
Nej, det stämmer faktiskt.
Hauska, säsong 1. När det väl händer saker där, då vill hon knappt vara där uppe. Hon får panik av de här små EMF-mätarna för att det blinkar. För att Tony var konstig.
Men det handlar väl om att, ja, visst. Saker, dörrar kan ju öppna och stänga framför mig, det är inga problem, men när det är saker, alltså, jag vill liksom inte bli dödad för att liksom ta reda på någonting.
Hon sticker när det bränner, det står jag fast vid.
Henne kan man inte lita på när spökarna kommer.
Nej, hon sticker när det bränner till, det gör hon. Det finns vissa i gruppen som tar till flykt när det händer grejer.
Ja, ska vi gå igenom lite den nya säsongen? För vi har ju lite nya medlemmar med ju.
Mm.
Såklart består det ju gruppen av er, Jocke och Jonna. Sen har vi ju det enda professionella spökjaktsteamet i Sverige, bröderna Laxton, Tony och Niklas. Superklippor att ha med naturligtvis. Sen har vi ju Daniel, jag vet inte om han är en superklippa, men han är med. Sen så har vi ju eran vän Johanna. Jättekul att få in henne, lite nytt blod, rädd.
Hon är ju, alltså man kan säga att hon är nygammal, för att hon har ju egentligen varit med i så många avsnitt från våran YouTube-kanal när vi liksom, ja men när spökjakt var en grej på kanalen, då var ju hon med i stort sett alla avsnitt nästan, men hon är ju ny för tv-projektet kan man väl säga.
Hon är ny för Discovery-publiken.
Exakt.
Och sen har vi faktiskt ett nytt medium i år. För de två första säsongerna så har vi haft Andreas.
Mm.
Han kunde tyvärr inte vara med den tredje säsongen. Han ska ju få barn och få flytta och sådär. Så vi gav oss ut på jakt efter ett nytt medium. Och hittade en kvinna som heter Serafia. Som vi ska ringa upp om en liten stund och fråga vad hon har för åsikter om hela den här säsongen.
Mm.
Men det är ju ett, i mitt tycke, ett väldigt bra gäng. Vad säger ni?
Jag tycker ju att det är kul med fler tjejer i gruppen. Jag har ju varit ensam tjej innan, men jag tycker att det är väldigt kul nu för att vi är lite mer blandat. Jag tycker att det är roligt att testa på ett nytt medium. Och hon, Serafia, är ju just, jag tror att hennes specialitet är väl mest typ kort och att läsa sånt, vilket Andreas kanske inte har använt sig så mycket av innan. Så det är väldigt kul att kunna jämföra dem också. De jobbar på liksom, både medium, men de jobbar på två olika sätt.
Precis. Jocke, vad tycker du om medium?
Jag tror att alla som följer Spökjack vet att jag är väldigt skeptisk. Sen får alla tycka och tro precis vad de vill. Och då är det ju lika viktigt att jag också får tycka och tro vad jag vill. Jag är ju den i gruppen som är den mest skeptiska. Och då blir det ju att jag är väldigt skeptisk. I och med att jag är skeptisk mot det paranormala så är det en självklarhet att jag är skeptisk mot en människa som jobbar med det paranormala. Den personen säger ju i stort sett det paranormala existerar till 100%. Och då det blir ju per automatik att jag blir skeptisk mot det här yrket då.
Ja, så är det ju. Men det som jag tycker är styrkan med spökjakt är ju att jag ser spökjakt som tre ben kan man säga. Det är ni som representerar de vanliga människorna. Sen är det Laxton som i mitt tycke står för vetenskapen med sina apparater och sin otroliga kunskap. Och sen så är det ju mediumet som kommer in med den här förmågan att då prata med andevärlden om den nu finns. Sen så är det ju så här att alla tre bitar tycker jag är lika viktiga. Men sen kan det ju vara så att att ni kanske tycker att någonting är supersnurrigt som LaxTon eller mediumet säger. Men de tycker ju kanske å andra sidan att ni är supersnurriga när ni inte tycker som dem. Eftersom för dem är det så uppenbart att det är någonting på det här stället som vi besöker. Liksom. Så jag, det är ju helheten.
Jag håller verkligen med där. Jag tycker också så. För att det är också så här att går vi in i ett rum eller ett hus och sen säger mediumet så här men det är Gösta och Greta som bor här som spökar. Man bara, okej, ja, men då drar vi till nästa ställe. Alltså det blir liksom, okej, vad ska man säga då? Ska man bara, nej, det är inte. Men vi vill ju, vi vanliga som inte jobbar med någonting sånt, vill ju, alltså vi som är skeptiska vill ju mer, okej, men vem är det och vad är det och varför? Är det ens någonting här? Eller är det liksom bara huset? Eller är, vad kan det vara? Och därför tycker jag att det är så himla viktigt då att man inte kanske bara säger att mediumet inte bara går in och bara så här, jo, men det här är det här. Jo, men det kanske inte tillhör den historien som vi kanske kommer stöta på. Utan om det nu är så att vi går in i ett jättegammalt hus, det kanske är flera hundra personer som har dött där. Vem är det vi kommer prata med? Vad är det vi kommer prata med? Kommer vi prata med någonting? Eller är det liksom ingenting, utan det är precis dött där?
Som Jonas tidigare sa så är ju spökjakt byggt på tre ben. Och när jag utformade själva formatet så var ju där min grundtanke att bli det första paranormala formatet som egentligen täcker av alla beståndsdelar. De flesta program som handlar om det paranormala är partiska program där det bara är människor som tror på det övernaturliga. Och jag tycker att de programmen är överspelade, många av dem. Det finns ingen motpol. Det där jag tycker är häftigt i den här gruppen, att det finns motpoler till varann. Och det kan säkert upplevas ibland som att man trycker ner medium och avfärdar dem. Men på samma sätt som mediumet säger att det står någon där i hörnet, då lägger ju den fram dens åsikt. På samma sätt måste vi få ifrågasätta personen som säger att det står någonting där. För annars faller lite formatet. Då blir det ett partiskt format där vi egentligen, att våra åsikter hamnar till exempel i en synk. Att vi bara står och tittar på när mediumet jobbar. Vi måste aktivt få ifrågasätta om vi känner att nej, men det där känns inte riktigt helt hundra. Samma sak med LaxTons verktyg, att ja, man kan inte vara så att det kan vara någon satellit eller någon mobiltelefon eller vad som helst. Det är viktigt att få ifrågasätta, för annars faller hela formatet. Då blir det ett format för de som bara enbart tror på det paranormala.
Precis, då blir det lite som andarnas makt. Där det är en familj som verkligen tror att det är någonting i huset. Så kommer det dit ett medium och säger, ja, det finns någonting här i huset. Och sen åker alla hem och är nöjda. Eran skepticism gör ju att när det inte händer någonting, då är det liksom så här, det kanske man tänker så här, åh, vad tråkigt att det inte händer någonting här. Men det gör ju det trovärdigt när det väl händer någonting på ett annat ställe då. Och jag som har varit med på de två senaste säsongerna tycker att det är just när man är på ett ställe där det inte händer någonting, så tänker man så bara, fan vad tråkigt. Men sen kommer man till ett ställe där det verkligen händer någonting. Och då är man nästan glad att det inte händer någonting på första stället. För om det händer överjävliga saker i varenda avsnitt så blir det ju otrovärdigt.
Ja, ja, verkligen. Men när du säger att ingenting händer, skulle vi fråga LaxTon, Andreas eller Serafia, så tycker ju de absolut att någonting har hänt och har massor punkter som de kan referera till intressanta händelser. Men jag och Jonna kanske tycker att nej, här finns inget paranormalt. Det vi upptäckte räcker inte till för att fastställa att här händer det någonting konstigt vi inte kan förklara. Utan Jonna och jag kanske känner att det finns en rimlig förklaring till det här. Och då lämnar man ju det öppet för tittarna att tolka. Tycker man som LaxTon att ja, men här existerar någonting, det här fick vi kontakt med. Eller som Serafia eller Andreas, eller som mig och Jonna, att nej, men det här var ett dött ställe, här fanns det ingenting. Och det är där jag tycker det är viktigt att tittaren får välja liksom vilket ben de ska stå på och bilda sig en uppfattning om vår utredning. Om de tror att det finns något paranormalt eller att det inte finns.
Och sen är det också så att bara för att kanske du och jag, Jocke, säger att nej, men jag tror inte att det finns någonting här, det betyder ju inte att det inte finns, för vi har ju inget, alltså vi har ju ingenting mer än mina känslor och Jockes känslor och vad vi är med om där. Och sen kan det ju även vara så att det finns ju liksom fler dagar på året, så det kan ju vara så att det kanske Jättemycket aktivitet runt jul till exempel, och vi kanske är där i mars. Då kanske inte händer någonting. Så att det beror ju också på kanske vilka dagar man är där eller vilken tid, om det kanske har inträffat något, någonting jättestarkt vid en viss tid på året, men att vi inte är där just då. Och vi är ju där i ett dygn. Så att jag menar, det är ändå liksom, det krävs väldigt, väldigt, väldigt mycket för att vi ska kunna få med och få allting bekräftat på det, just det dygnet.
Verkligen, så är det ju. Men Jocke, hur kändes det när du tog formatet från YouTube till Discovery?
Det var ju en lång kamp i att landa i att få sin vision hörd. För det första mothugget jag fick var ju att nej, 1,5 timme, glöm det. Det här ska vi korta ner till 1/2 timme, 40 minuter. Och jag minns Loftus Hall var det första stället vi besökte, och det var på Irland. Och det var i den allra första säsongen vi då skulle göra, på Dplay hette det på den tiden, nu idag Discovery Plus. Och då hade vi fått ett utskick, i stort sett ett manus. Det här rummet 10 minuter att undersöka, det här rummet 5 minuter att undersöka. Och jag bara glömde, kastade det där pappret. Så här gör inte vi spökjakt. Och sedan så gjorde vi på vårat sätt, vi filmade i stort sett ett helt dygn. Vi skickade helt överjävliga mängder material till produktionsbolaget som du jobbar på, Jonas.
Jajamän.
Och sedan så får jag ett utkast. Och jag ringer upp det.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Jonas och säger, vad i helvete är det här? Kommer du ihåg det?
Då var du inte glad. Vi måste bara förklara lite för tittarna när du säger att du fick ett manus. Det är ju inte ett manus som folk kanske tror, ett manus som en skriptad serie, utan det var ju jag och vår redaktör Fred som egentligen satt och gjorde ett upplägg. Så är det ju. Så det är ju inte liksom ett manus som bara så här ska ni säga det och här ska ni säga det. Så inte folk
ett
tror att det är
inspelningsschema kan man väl
precis
säga.
Vi säger manus i tv-branschen, men så fort man går över till teater eller skriptade serier så är ju inte manus samma sätt.
Nej, det var ju ett inspelningsschema som var 1/2 timme. Som var 5 minuter i varje rum, och jag blev så här, hur i helvete ska vi kunna få en uppfattning om det finns något paranormalt här genom att vara 5 minuter i det här rummet?
Men till vårt försvar, så vi hade ju inte varit med och spelat in spökjakt innan, så vi visste ju inte exakt hur man gjorde, och vi hade väl egentligen inte gått igenom tillräckligt mycket innan hur vi skulle göra heller. Så är det ju.
Jag vet inte vart jag skulle ta vägen.
För problemet var att så vi hade klippt det var ju att grejen var att det hände ju så jävla mycket innan själva nedsläckningen. Innan själva spökjakten började. Och vi som inte hade gjort spökjakt innan var ju sådär, bara, fan vad kul, fan vad det händer grejer. Och det händer grejer där, och det händer grejer där, och det händer grejer där. Så om hela programmet kanske var 1 timme och 10 minuter, så hade vi ju typ, de första 50 minuterna var innan ens spökjakten hade börjat, eller hur? Visst var det så?
Nej, det var ännu värre. Programmet var 48 minuter tror jag. Vi förlängde det sen ganska rejält. 43 minuter tror jag bestod av fram till vi släckte ner. Men det fanns ingen nedsläckning heller. Fast vi hade filmat de scenerna. För det var ju ett koncept vi gjorde på YouTube. Att när vi började spökjakten så hade man klippbilder och stockar. Stockar heter det, alltså bilder på olika miljöbilder. När man släcker ner. Och det fanns inte ens med, utan det blev bara mörkt. Och då kände jag så här att, vad i helvete hände med mitt format?
Ja, men och det som lyssnar nu, det här är ju ganska vanlig process egentligen när man gör en första säsong av någonting. Alltid när man gör en första säsong så är det liksom så här, man ska hitta alla liksom formatspunkter. Man försöker bygga ett ganska starkt format för liksom att kunna sälja det sen till andra länder. Ju. Det är ju så det är så det funkar i tv-branschen. Och det tar ju alltid ganska lång tid innan man har satt ett första format. Jag har jobbat med många första format och det är liksom så här, ibland så klipper man ju om det 20 gånger innan man ens har ett första avsnitt. Liksom. Så man lägger ju alltid fler klipppass på första avsnittet än de kommande.
Nej, men det som jag var mest glad över var när jag fick igenom att det skulle vara full längd.
Ja, och där är det ju verkligen så här. Kanaler och produktionsbolag är ju inte vana att göra superlånga avsnitt av någonting egentligen. För när det finns så mycket annat där ute, det finns så många konkurrenter som pockar på tittarnas uppmärksamhet. Och då om man lägger ut någonting som är 2 timmar, då måste det verkligen vara jävligt bra för att folk ska lägga 2 timmar på någonting. Och det tror jag att alla var väldigt nervösa över i början. Att bara shit, vi kan väl fan inte göra 2 timmars avsnitt. Men du tjatade hål i huvudet på oss. Och till slut så blev det nästan 2 timmar. Några avsnitt är ju fan 2 timmar.
Vilket jag är väldigt, väldigt glad över. Men jag var ju säker på min sak där. För att vår feedback var hela tiden på YouTube att ha längre avsnitt. När vi började så hade vi 45 minuter, 50 minuter och det tyckte de var för kort. Man fick inte riktigt den där fördjupningen. Och egentligen så slutade först när det började bli intressant. Så där är jag verkligen glad att jag låg på, eldade på, eldade på.
Ja, och det blev ju bra till slut. Jonna, vad tycker du om Spökjakt?
Alltså jag tycker att Spökjakt är otroligt roligt att spela in. Alltså det är ju någonting fortfarande som fascinerar en. Att komma till ett nytt ställe, man vet inte, man kanske får höra en historia. Men det som vi faktiskt har nu som vi inte har haft tidigare från YouTube då, det är ju att vi har intervjuer eller liksom vi frågar vittnen som har varit med om eller antingen hört eller varit med om saker på ställena. Och det tycker jag är jätteintressant, för då har man kanske en röd tråd man kan gå efter. Och om det är till exempel, ja men vi har hört väldigt mycket till exempel i det där rummet eller i den där trappen eller den där lampan brukar blinka, då kan man liksom sätta upp mer kameror och mer övervak på just de ställena. Så där tycker jag är ganska skönt att vi ändå liksom har utvecklat det så mycket och inte, det är inte så rörigt som det kanske var på våran YouTube-kanal där vi var här och där och där och där och där och där, utan nu är det lite mer, vi har mer övervak nu, vi vet vad vi ska göra, alla kan liksom sina grejer.
På YouTube så hade vi också övervak, men det var ingenting vi visade i själva avsnittet på YouTube, och det är väl en produktionskostnadsfråga. Vi hade inte resurser till att klippa in och logga det materialet. Så där var ju fördelen nu när vi verkligen fick göra det på Discovery, att det fanns ett betydligt större team som kunde få en bredare struktur på programmet och göra det mer förståeligt. Att här är punkt A, vi ska till punkt F till exempel. Och se till att vi kommer dit. Ibland på YouTube så kunde man börja på punkt A och så var man på punkt S till slut. Hade bara försvunnit iväg någonstans. Sen fanns det inte riktigt kanske något riktigt avslut.
Den klassiska röda tråden.
Ja, men det är viktigt för att tittaren ska kunna förstå. Och hur mycket den händer på 10 olika ställen om vi är på en hemsökt plats. Eller påstådd hemsökt plats. Noga med det där.
Ja, noga med det där.
Så är det viktigt att följa det starkaste spåret. För blir det för många spår som spretar åt alla håll, till slut hänger inte tittaren med.
Nej, men så är det verkligen. När vi är ute och spelar in Spökjakt så filmar vi ju på riktigt i ett dygn. När vi väl åker dit så är vi ju där liksom till dagen efter. Och vi har ju 2 fotografer som går runt och filmar i princip hela tiden. Och det är klart att det händer saker som inte kommer med i programmet. Utan där måste man ju göra liksom ett val. Vilken är den starkaste linjen vi ska köra på? Men om vi pratar den här säsongen som precis haft premiär då. Jonna, vilket ställe tycker du var värst eller bäst?
Alltså jag är ju så jävla dålig på namn, va? Och mitt minne är ju inte svinbra längre. Men det är den där Herrgården.
Blombacka.
Blombacka. Mm. Alltså det är, ni som lyssnar som har följt oss vet ju att jag är så jävla fascinerad av Frammegården. För att även om jag inte tror, eller vet inte om jag tror på det paranormala, så vet jag att det finns någonting på Frammegården. Men alltså Blombacka, dit kommer jag aldrig återvända igen.
Blombacka är alltså avsnitt 4 den här säsongen. Och när den här podden släpps så har inte det avsnittet gått än.
Alltså jag ryser. Du ser ju, jag är helt knottrig. Alltså jag vill inte ens prata om det.
Så alla ni lyssnare där ute som är sugna på att se Blombacka får vänta någon vecka till. Men jävlar vad jag också längtar till folk får se det.
Oh,
vad säger du om Blombacka, Jocke?
Det är väl den enda platsen då jag egentligen lägger mig platt. Jag kan inte förklara det som händer där. Det går inte. Och jag kommer nog aldrig kunna göra det. Men det tar emot att säga att det existerar något paranormalt. Jag vet inte hur många gånger Jonas har försökt pressa ur mig det här. Men jag säger i alla fall att det försiggår saker jag inte kan sätta fingret på och förklara vad det är. Det är min häftigaste upplevelse i spökjakt sedan vi började. Och då har vi ändå varit i Europa i den första säsongen, bland annat på Ancient Ram Inn, som också var en jättehäftig upplevelse. Men jag måste ändå säga att Blombacka, alltså jag är speechless när det gäller det avsnittet.
Och vi kan även säga då att vi har varit på väldigt många hemsökta platser som har, ja men det har varit utomhus och det har varit i tomma hus, det har varit i slott och det har varit hit och dit. Blombacka är ju det enda stället vi har varit på där folk faktiskt bor.
Precis, det bor ju faktiskt folk där nu. Mm. Vilket i min värld som också var med på Blombacka är ju helt galet.
Jag vill bara säga, varför flyttar ni inte det jävligt gjort?
Flytta, för guds skull.
Jag tror inte att man märker när man bor i det där, för jag pratar alltid om, det vet du. Jag börjar med att säga om det paranormala existerar. Jag tror att du blir påverkad på ett sätt att du inte märker av det själv. Vi träffar ju kort han som bodde där. Jag vill inte prata illa om någon på något sätt, men jag tyckte att han uppförde sig väldigt märkligt. Var väldigt tillbakadragen, undvek ögonkontakt, hälsade knappt överhuvudtaget. Och även vårt medium som har haft en kontakt där kan bekräfta att personen har fått ett förändrat beteendemönster. Så jag tror ju att blir man påverkad utav någonting så vet man nog troligen inte om det själv. Det är nog omgivningen som ser att man beter sig på ett annorlunda sätt. Utan jag tror att man sakta bryts ner till att man förändras personlighetsmässigt.
Och det har vi ju faktiskt sett på tidigare utredningar och även på Blombacka att folk i teamet och framför kameran har ju på vissa ställen förändrats men kanske inte har märkt det själv. Men som Daniel på Ancient Ram Inn till exempel, han visste ju inte att han betedde sig konstigt. Och sen var det ju flera i teamet som betedde sig konstigt på Blombacka också, eller hur?
Ja, jag håller helt med där. Nej, det där stället.
Jag tror folk kommer häpna när de ser Blombacka.
Men alltså jag vill typ varna nu. För att jag vill liksom inte, jag vill inte att folk ska må dåligt. Alltså är det så, kolla liksom de avsnitten som finns ute nu. Nu finns ju 1 och 2 ute. Kolla dem, tycker ni att de är grova så kolla fan inte på 4:e avsnittet. För då, nej men jag vill inte att folk ska få mardrömmar eller liksom bli, för jag vet inte om jag vågar kolla på det.
Min fru vågar inte kolla. Hon var så här, jag vill inte se för jag vill inte liksom så här tänka på det.
Exakt, nej. Jag förstår det nu.
Jag önskar att jag bara fick uppleva det där igen.
Jocke är den enda som vill åka tillbaka.
Ja, alla dagar i veckan. Jag skulle vilja vara där en hel vecka. Just ögonblicket när jag går in i garderoben, som då dottern som bor i den här tilläggsbyggnaden. Det var alltså 2 byggnader vi undersökte. Den ena byggnaden där pappan bodde och en tilläggsbyggnad där dottern bodde. Och det som ska sägas runt det här huset är att det vilar en förbannelse. Huset har börjat brinna 2 gånger och efter det ska brinna den 3:e gången så ska det åka ner i ån, tror jag. Och dessutom så har en person mystiskt gått bort i ån där genom att personen fastnade och frös ihjäl, va?
Ja, drunknat typ eller frös ihjäl.
Ja, en kort historia om stället så att ni ändå förstår lite. Och vi vart pekade mot en garderob där utav dottern. Och jag går in i den garderoben, jag hinner stänga dörren, kan ta 10 sekunder. så hör jag alltså någon som morrar bredvid mig.
Prata inte om det här.
Och jag blir ju helt fascinerad direkt. Så jag går och lyssnar för att höra om det fångades in. Jag var ganska skeptisk emot att det skulle ha kommit med. Och sen hör man jättetydligt hur det morrar en bit ifrån mig. Det är jättesjukt.
Och det där är bara en liten sak som händer där.
Ja. Jag tycker det är skithäftigt. Och just det med morrande är ju väldigt kopplat till demonisk aktivitet. Att det är något slags läte. Demonisk aktivitet ska då kunna föra något slags morrande. Och det tycker jag är skithäftigt.
Jag hoppas bara att det var en jävla katt som satt där. Alltså.
Nej, men det var ju ingen katt. Alltså. Nej, men jag
bara, någonstans så bara hoppas jag på det ändå.
Men det som jag tyckte var väldigt intressant också är Tony och Niklas, alltså Laxton, som är hårdnackade spökjägare som lever på det här, som har varit på tusentals ställen. Till och med Niklas vägrade ju att gå in i den tilläggsbyggnaden där dottern bor. Då är det fan illa alltså.
Ja, jag vill ju inte gå därifrån.
Du vill inte gå därifrån, och det var flera i gruppen som inte ville gå dit.
Nej, till slut var det ju jag och Johanna kvar, minns jag. Och jag kommer ihåg att du, Jonas, kom och sa att ja, men nu har vi filmat färdigt liksom för i natt. Det börjar bli 6 på morgonen där. Men jag kommer ihåg att jag vägrade gå därifrån. Mm. Jag ville ju bara, jag var ju som en så här spöknarkare nästan.
Ja, spöknarkare var du verkligen. Och det som kanske folk inte vet om är ju att vi är ju liksom ett team bakom kameran såklart. Vi är 6 stycken i teamet. Det är 2 fotografer, en ljudtekniker, 2 stycken assistenter och så jag då. Så 6 stycken bakom kameran och 7 stycken framför kameran. Och det vore ju konstigt om det bara är ni framför kameran som påverkas. Det är ju väldigt ofta som någon bakom kameran påverkas också. Och just på Blombacka så var det väl kanske min tur att få en släng av det paranormala.
Ja, du var ju väldigt konstig.
Ja.
Aggressiv.
Ja, men jag bara kände sån... Jag blev så jävla arg på er.
Ja, men och du är ju verkligen inte en arg...
Nej,
människa.
Nej, jag är ju, jag har en väldigt lång stubin. Mm. Och liksom,
en lite för lång. Man kan bli arg på dig för att du har så lång stubin.
Men precis, bara för att mitt jobb på plats är liksom att se till så att allting flyter. Och då kan det vara så här, om någon är irriterad på mig så kanske det var bara, okej, om jag skäller ut Jocke nu så vet jag ju att det kommer bli stopp i inspelningen i minst en timme och vi kommer behöva hålla på. Så då kanske jag bara så här, skiter i det och så bara fortsätter vi. Så det rinner ju av mig ganska snabbt. Mm. Men just där, jag blev fan galen på er. Det var 2 gånger som jag stod och skrek på er. Som bara,
ja,
såhär,
du sa ju också, det bara typ stäng av kameran. Nu pratar vi off cam. Ja. Liksom. Man bara såhär, men alltså du är fett konstig på kameran istället. Jag måste ha på det, ha det på film liksom.
Så den atmosfären som fanns där på Blombacka var ju galen. Och givetvis så äter vi ju, eftersom vi är där så mycket så äter man ju både lunch och middag. Och speciellt middagen där, som inte är med i programmet. För vi kan ju liksom inte ha med allting. Och den filmades ju inte till en början heller.
Alltså vi äter ju off-cam så att folk fattar att vi är ju inte där 24 timmar och inte äter och inte går på toa. Utan sånt händer ju också. Och då kan man ju inte välja om någonting ska hända eller inte. Utan det som händer ju när det händer.
Ja, och då blir Daniel så arg så att han precis hotar ju mig till livet. Eller hur?
Ja, och alla betedde sig jättekonstigt på middagen. Det slutade ju med att jag gick och satte mig någon annanstans.
Ja, det blev ju sjukt obekväm.
Alltså grejen är ju att vi är ju inte... Alltså vi hade ju kunnat göra vad som helst framför varandra för att vi är så familjära. Alltså det är ingen som skäms för någon, men det vart så jävla stelt. Jag har nog aldrig varit på en stelare middag i hela mitt liv. Och det vart verkligen så här... Jaha.
Det var otroligt konstigt. Men bara så att lyssnarna förstår att det är liksom en ganska stor apparat bakom också.
Mm.
Och sen har vi ju en redaktion som sitter på kontoret. Och så fort vi har spelat in vårt material så skickar vi ju det till en efterbearbetning som sätter tänderna i det. Och så tar det ju några månader att liksom klippa ihop det här. Så det är en väldigt stor och välsmord apparat. Som vi pratade om förut, det här första avsnittet som...
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends.
For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Kanske inte riktigt blev som du, Jocke, tänkte från början. Nu, vad tycker du om slutprodukten nu?
Ja, men nu är vi ju någonting på spåren. Jag tror att vi kan göra det ännu bättre. Och vi har ju väldigt många möten hur vi ska göra bättre. Och jag tror redan nu att vi har en syn på säsong 4. Hur vi ska kunna toppa det ännu mer. Och det tycker jag är kul att man inte bara... Ja, men nu har vi formatet. Nu kör vi bara på i 10 säsonger. Utan att vi hela tiden har en dialog om att försöka göra innehållet bättre. Och det som har varit det svåra är ju att vi har blivit fast i Sverige i 2 säsonger. Tanken med Spökjakt och det här formatet på Discovery var ju att vi var färdiga med Sverige. Det har vi gjort på vår YouTube-kanal. Sen kom ju en pandemi som alla vet och vi blev fast i Sverige. Och då tänkte vi, ja men Borgvattnet, Framgården, det finns ändå lite intressanta ställen att återvända till. Och sen tog inte pandemin slut, så vi sköt upp Spökjakt. Sen kom andra vågen, så vi sköt upp Spökjakt. Och sen kände vi att nej, vi kan inte skjuta upp det här formatet mer, för att tittarna var ju galna. De suktade ju efter att få en ny säsong. Och då blev det ju Sverige igen. Jag minns att jag var inte jättetaggad. Jag har ju varit jättemot att vara i Sverige. Jag ville ju inget hellre än att få resa ut i världen. Det är där alla mina drömställen finns. Men samtidigt är jag ju glad. Jag tror inte att även om vi hade varit ute i världen, det hade inte varit något avsnitt som hade slått Blombacka oavsett. Det tror jag inte.
Nej, jag är faktiskt också väldigt glad att just den här säsongen blev Sverige. För om det inte hade blivit det så hade vi aldrig fått uppleva Blombacka. Som vi har gjort 18 stycken utredningar på Discovery Plus. Och den är den absolut värsta vi har varit på.
Ja, alla säsonger. Jag tror att den är... Nej, det finns inte ens någonting som kan jämföra sig. Men nu är jag färdig med Sverige. För gott. Jag vill aldrig mer göra paranormala undersökningar i Sverige. Nu vill jag ut i världen.
Och vi vet ju också, för det roliga är att vi har ju verkligen planerat. Och vi var ju en vecka från att åka till Italien till ett otroligt ställe innan vi var tvungna att skjuta upp det igen.
Ja, alltså vi hade ju bokat in USA först. Då var vi också en vecka ifrån. Sen stängde hela USA en vecka innan vi skulle åka. Då bara, jaha.
Vi hade bokat hotell för över 600 000. Vi hade alla flygbiljetter. Jag hade till och med flugit över personal.
Vi hade gjort visum och liksom allt sånt där.
Allting. Vi hade allting. Och så på fredagen skulle vi flyga. Och på onsdagen så stänger Trump gränsen.
Ja, det var bara 2 dagar.
Ja, det var 2 dagar.
Shit. Ja.
Och då gjorde vi om det och spelade in Sverigesäsongen. Den med Framgården och Borgvattnet.
Exakt. Kontrast.
Det är snabba puckar i tv-världen. Och sen så tänkte vi ju att liksom i oktober, då måste vi kunna åka ut i Europa. Alltså förra mars.
Läget var ännu värre.
Ja, vi är bara sådär, ja men då åker vi till Europa. Vi har liksom Frankrike, Italien. Vi har liksom Hoya Forest i Rumänien. Så feta ställen. Och en vecka innan så bara, nej, vi kan inte. Vi kan liksom inte, vi har ju också ett ansvar mitt i en pandemi naturligtvis. Och vi kan ju inte bara flänga runt då. Utan när vi åker runt i Sverige så gör vi det under väldigt ordnade former.
Jag tycker det är så nice. För att vi träffar inga. Och vi är liksom i våran bus, i våra stugor. Vi är verkligen så, alltså det är så nice och det känns ändå så bra att vi ändå gör det så bra. Och liksom vilka hänger på de här ställena? Det är liksom ingen som hänger där frivilligt.
Nej, men det är så roligt, för vi på produktionsbolaget pratar ju det om naturligtvis. Liksom bara, okej, hur gör vi det här smittsäkert? Så hur gör vi det liksom för att, enligt konstens alla regler? Och jag säger bara, men vi träffar ju ingen. Det finns ju, alltså till de ställena vi åker till, antingen är de övergivna. Eller så finns det en ägare och den ägaren lämnar ju nyckeln och sen så
ja,
går vi
och
in.
De är ju ändå inte där när vi spelar in.
Nej, alltså. Nej, precis. Ingen är ju där på plats när vi spelar in och då är ju vi helt själva.
Och det är alltid bara en person som hämtar all mat och vi äter all mat där. Så ja. Egentligen är det ju typ säkrare där när man är hemma.
Ja, för hemma går man, måste man ju ändå gå och handla någon ja. Gång. Det behöver vi inte på plats eftersom Nej. Vi caterar allting.
Vi sköter oss bra.
Vi sköter oss bra.
Men det kommer ju alltid gräma det här med USA. Alltså de ställena vi hade.
Oh.
Jag vet inte, jag har väl kanske pratat lite löst om det. Men för er som lyssnar så hade vi ju det riktiga Conjuring-huset klart.
Oh.
Vi hade Philadelphias kyrkogård.
Oh. Vad är det? X-Murder House.
Alltså vi hade helt galna
ställen.
Jag
är glad
ställen.
Att vi inte skulle till X-Murder House.
Nej men Jonna,
jag
du hade inte
gått
in i något av de husen.
Nej, men jag hade inte gått in i skogen. Och det sa jag till er så många gånger innan.
Men
jag,
det är inte USA.
Nej, men alltså det är den som jag verkligen... För jag sa till er, jag bara, jag hoppar säsongen för jag går inte in där, punkt slut.
Jonna ska in i Hoya Forest.
Nej, alltså jag kommer inte gå in där.
Ja, det är ju mitt drömställe.
Mm. Och sen är det där jävla X-huset. Jag går inte in där. Det är de två ställena.
Men vad menar du? Så när vi åker till Rumänien så kommer vi inte åka med?
Jag står utanför.
Aldrig. Ska du stå själv utanför kommer ju vara ännu värre än att vara med oss inne i skogen.
Nej, jag vet inte vad jag gör. Jag kommer inte följa med.
Säsong 4, premiäravsnittet. Då vill jag ha Hoya Forest. Och för er som inte vet så är det här världens mest, absolut mest hemsökta plats. Det finns ingenting att ens jämföra med.
Vi kan göra så här. Alla som lyssnar på podden och har liksom bara så här, ah, jag vet ett svinkoolt ställe i Italien eller i Frankrike eller ute i Europa. Skicka DM eller skriv på poddens Insta eller reach out så vi får reda på det. För det är alltid kul med, vi vill ju åt de här guldbitarna och kanske inte de sådär turistattraktionerna som står på listor och grejer.
Nej, inga jävla slott.
Nej, man vill ju verkligen hitta dem där. Vi har ju ett magiskt kloster i Italien där munkar utövade svart magi och offrade till djävulen och sånt där.
Ja, det är också riktigt häftigt.
Ja.
Men det är Hoya Forest hjärtat som dunkar på mig.
Ja, jag vet. Det vill bara åka Hoya Forest.
Nej, men det har ju varit en dröm hela livet. Alltså, det här är en skog
alltså,
som...
Alltså, vem har det som dröm? Är du sjuk?
Ja, men just för att det har hänt så mycket sjuka saker som absolut inte går att förklara. Alltså, listan, jag skulle kunna sitta här ett avsnitt och bara gå igenom Hoya Forest så skulle det ett helt avsnitt av podden. Så mycket oförklarliga saker har hänt på det här stället. De tror ju att Bermuda-triangeln, samma sätt som den platsen ligger på, ska det finnas något liknande där Hoya Forest ligger, att det är där det kan bero på.
Ja, absolut. Vi åker dit.
Jonna,
alla dagar i veckan.
Det har ju på riktigt varit så här att det har gått in en liten flicka i skogen, försvunnit, varit borta i flera år och sen efter några år så kom hon tillbaka och var lika gammal som när hon försvann.
Nej.
Det finns inte bekräftat.
Det är visst bekräftat.
Nej, inte bekräftat. Snacka skit.
Nej.
Det är bekräftat.
Nej,
hur kan man veta att hon var så gammal då?
Ja.
Bara för att hon sa det eller? För att ingen annan har sagt hur gammal hon är.
Ja, så är det.
Det finns däremot människor som har gått in där och kommit ut ur skogen och varit borta jättelänge och inte är medvetna om det för fem öre.
Och folk som har gått in dött.
Ja,
och inte kommit ut igen.
Ja, där med. Men just den här lilla flickan, det är samma som Jonna sa. Det låter som en myt.
Nej.
Jo, en sån här urban legend låter det som.
Ni kommer behöva ha rep runt er när ni går in där så att ni inte
försvinner. Jag kommer inte gå in, Jonas, så jag behöver inget rep.
Du menar alltså att det finns en bekräftad människa som inte åldras? Det är ju vad du påstår här i podden.
Ja.
Det vore ju ganska extra, vad säger man?
Det vore ganska extremt, eller vad?
Ja, extraordinärt.
Ja, lite extraordinärt.
Det känns som att...
Det är inte jag som har hittat på det, så...
Dels veta,
skjut inte mig.
Dels vetenskapen borde ju vara väldigt intresserad av den här flickan. Det borde ju ha varit väldigt mycket tidningsartiklar och löpsedlar om det alltså är en flicka då som har slutat åldras på grund av en skog. Det
men känns som vadå? Att... Har hon åldrats hon efteråt då?
Nej, fan, jag bara läst sin jävla urban legend.
En ding-ding-värld, det är där jag får min fakta ifrån.
Ja, det låter faktiskt som det, helt ärligt.
Var det nostalgiskt på Facebook, eller?
Jag gick in på någon rumänsk hemsida och läste. Du vet, jag forskar väldigt mycket om ställena vi åkte till. Mm. Vet ni vad vi ska göra nu? Nu ringer vi Serafia.
Var det Serafia?
Hej, Serafia!
Hejsan.
Hej, det här är podden som ringer. Hur är läget?
Ja, men vad trevligt. Jo, men det är fint. Det är fint.
Jocke och Jonna är också här. Säg hej.
Hej.
Hallå, hallå, hallå.
Hej, hej.
Du, för våra lyssnare och våra spökjaktstittare så är du ett nytt medium. Kan du berätta lite om dig själv och berätta hur länge du har varit verksam i den mediala världen?
Ja, du är 20 år i alla fall, Jonas. Jag har sprungit runt och pratat med andar och rört om häxgrytan och dratt mina spåkort. Och, så att det är ju ett tag. Och jag gör ju lite av varje. Det kanske syns i rutan att jag är ganska bred liksom, i mitt spirituella intresse och kunskaperna. Och så. Men det här med andekontakt och lite väsen och ja, men lite så här, mer starka upplevelser, det är ju ändå det som är det roligaste. Det är ju där kickarna är liksom.
Hur kändes det att vara med i spökjakt? Vad var, om vi börjar med det roligaste, vad var roligast med spökjakt?
Det roligaste med spökjakt, alltså det är så mycket med spökjakt som är kul, så det är ju väldigt svårt liksom att välja ut några få saker. Men det är ju ett otroligt skönt gäng. Alltså jag tycker ju verkligen så mycket om alla deltagarna, både framför och bakom kameran. Så att det är en skön stämning redan från början. Och sen släcker vi lamporna och så går vi in i hemsökta hus. Men det är ju bara, det är så jäkla kul. Det absolut coolaste, alltså när jag åkte till första avsnittet till Målilla, så satt jag i bilen och så sa jag så här till mig själv att om det nu finns någon där som vill prata och Laxtons apparater fungerar, då ska de säga ordet häxa idag. Liksom, det hade jag bestämt. Så det sa jag högt i bilen. Ni ska säga ordet häxa. Och sen så tuffar ju natten på där. Och vad hände? När vi står nere i källaren där, det är ju Jonna och jag och Tony. Och hans, vad heter den här som skriver ord?
Ovelus.
Ja, precis. Den säger ordet witch. Och efter det så var jag liksom helt blown away. Så att jag genomgick liksom en inre process där som kanske inte riktigt syns på kameran, men det var sjukt häftigt. Alltså där fick jag min tecknet jag hade bett om liksom.
Du känner att du blev bekräftad av spökjaktsgänget eller spökjaktsandan?
Ja. Ja, men faktiskt jag kände det, och jag kände liksom att men energin var på plats, allt stämde, apparaterna fungerar, och efter det så var det liksom bara att köra på i 100 knyck och bara gå all in. Och, det var en väldigt häftig resa faktiskt från början till slut.
Och rent upplevelsemässigt, vilket ställe var värst, eller ja, kanske bäst då, eftersom vi faktiskt letar efter paranormala saker?
Blombacka, alltså avsnitt 4 Blombacka, helt fantastiskt. Och jag visste att det skulle spöka där, men jag hade inte riktigt vågat hoppas på att det skulle bli så sjukt pådrag liksom, så fort det blir kväll och man provocerar lite. För jag har ju aldrig varit där och provocerat innan. Jag har ju bara varit där som medium på dagtid och pratat lite med, om man säger, de snälla andarna. Så.
Precis, för du är den enda i teamet som hade varit på Blombacka innan. För det var familjen som kontaktade dig eftersom du hade varit där och köpt en sadel, och så kände du att det var hemsökt, och efter det så har du varit där några gånger och försökt rena huset, om jag har förstått det rätt.
Ja, men exakt så är det. Och det där stället liksom, det går ju aldrig att rena färdigt där, för att det kommer ju bara nytt hela tiden. Det finns ju så mycket på den platsen, men framförallt att den här kraftfulla energin, den hade ju inte gett sig till känna när jag har varit där. För jag har ju inte provocerat. Jag har inte gjort som Jocke gör till exempel, och verkligen så här utmana energierna. Så det var ju så coolt att se vilken styrka det fick när man provocerade och när det blev natt. Och man verkligen gav det negativa uppmärksamhet på det stället. För innan så har jag ju bara, men du vet, man, de vill veta om det är släktingar där, och de vill prata med de som bott på gården innan. Och alltså, kunder vill ju ofta ta lite mer normal andekontakt. Så att, det där var ju sjukt coolt alltså.
Du tycker inte att vår grupp vill ha en normal andekontakt? De kanske skriker efter något annat?
Nej, jag kan säga så här. Det finns ju en eller ett par flera så här, trevliga, schyssta människor på andra sidan, liksom, på varje ställe som skulle vilja säga hej och berätta lite och sådär. Men jag känner väl att det är ju inte det som jag lägger fokus på alltid, utan man vill ju veta vilken energi är det som verkligen spökar här. Alltså, vem är det som gör de starka fenomenen? Och det är ju sällan de som är rara. Utan det är ju de som är ja, lite förbannade, lite uppretade, osaliga andar. Liksom. Det är ju de karamellerna man vill ge lite fokus. För det får jag ju aldrig göra annars direkt. Så att det har varit jätteintressant också i utredningssyfte för mig. Att få se hur funkar de och vad händer när man provocerar och så. Så det har ju varit en väldigt bra lärdom för mig också. Ja.
Och Jocke, vad säger du? Varför är du alltid i princip bara intresserad av onda andar och demoner?
Ja, har du sett någon skräckfilm, snälla spöken?
Nej, det har jag väl kanske inte. Men du, så här är det ju för alla som lyssnar. När vi kommer till ett ställe så är det så här att Jocke bara... Det tar ju inte många sekunder innan du ropar på djävulen eller satan. Så är det ju. Vad är det du känner att du liksom... För att du ska bli överbevisad, vad vill du ska hända då?
Jag vill se någonting flytta på sig framför mina ögon.
Men hade du nöjt dig med det? Jag som känner dig och varit med på spöket är ju fan inte övertygad.
Om det har varit en stol som stod mitt på golvet, den finns ingenting runt stolen, då hade jag varit nöjd.
Jonna, du som känner honom, tror du att han bara säger, det var vinden?
Han hade nog bara, men det lutar lite här och om någon går på den här plankan så flyttar stolen.
Jag hade kollat och... sånt, absolut. Det hade jag.
vad tror du, Sofia, som ändå har lärt känna Jockes demonlängtan nu under de här avsnitten?
Jo, men alltså jag tycker så mycket om Jocke och Jonna och det är så himla kul att vara med dem för att de är så sköna människor. Och jag håller med Jonna helt i det här med att jag tror att han antagligen hade avfärdat det ändå lite lätt som att det var någonting annat. Fast å andra sidan, Jocke, om det hade liksom verkligen bara vält en stol precis framför fötterna på det, för den hade landat på dina tår liksom, och du verkligen får säga aj, då tror jag nog att du hade erkänt att det var någonting. Så det beror på vilken grad det är, men det måste ju vara något extremt om det ska...
Okej, okay, om jag satt i en stol och den dras iväg, då...
jag tror så här, om jag hade börjat levitera framför dig, då hade du bara varit så här, nej, det är vinden. Eller bara så här, det där funkar inte.
Är du gaser i magen, Jonas? Det gaser i magen.
Nej, men jag kräver...
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Starka bevis, det gör jag.
Ja, men jag tycker det är bra att Jocke, att du har de höga kraven, för att annars skulle det ju bara bli ett program där det är en massa mediala troende människor som springer runt och inte är objektiva. Så att jag tror att det är det här som gör spökjakt så vansinnigt intressant. Det är ju att det finns mycket olika vinklar och tro och att det finns en skeptiker. Det utgör ju hela basen för att det här ska bli en seriös utredning liksom. Så att det är skönt att vi är olika. Det är ju jävligt underhållande också många gånger.
Ja, jag tycker att det har varit en väldigt intressant och rolig och spännande säsong. Och det ska bli kul att släppa det här, speciellt avsnitt 4. Det ska bli kul att publiken får se alla avsnitt naturligtvis. Men just avsnitt 4 tror jag kommer att höja på ett och annat ögonbryn där ute i Tittarsverige. Men Serafia, tusen tack för att du var med.
Ja, men tack själva. Ha en fullständigt underbar sommar.
Detsamma.
Ha det bra, Serafia.
Kram på er.
Kram. Hej,
hej.
Hej då. Nu ringer vi Tony, vår kära spökjägare, för att se vad han tycker om den här säsongen.
Tony.
Tjena Tony. Det här är Jonas, Jocke och Jonna från podden som ringer.
Tjena.
Tja, hur är läget?
Jo, men det är bra. Lite het bara. Låt som att man varit på någon fotbollsmatch och skrikit. Men det har jag inte. Sitter för nära AC:n tror jag.
Är du möjligtvis på Laxtons hemsökta museum och jobbar idag?
Ja, det är vi. Vi har ju haft fullt upp här idag med besökare. Så att, ja, det har varit riktigt mycket att göra. Det är ju jättekul under sommaren när det är verkligen högtryck.
Ja, verkligen. Du, vi pratar ju om spökjakt i det här poddavsnittet. Just för att avsnitt 1 och 2 har ju haft premiär när den här podden sänds. Och ja, förhoppningsvis har det ju gått bra. Men jag ville veta lite vad ni i Laxton tycker om nya säsongen.
Ja, men jag tror jag vet inte om jag har sagt det till, till några i alla fall. När man ska jämföra vad vi gjort innan. Så om man slår ihop det bästa från säsong 1 och 2. Så får man lite grann av det vi upplever i säsong 3 tycker jag personligen. Det är ju framförallt kanske ett avsnitt som sticker ut mer än andra där. Men jag tycker ändå det blev bra ändå. Man hade väl lite grann så här, okej, nu blir det i Sverige igen. Men det finns många ställen i Sverige. Så och jag tycker ändå vi lyckades få tag i några guldkorn där.
Precis, vi har ju pratat lite om vår... Ja, egentligen, den här produktionen har ju nästan haft en förbannelse över sig i och med att vi planerade ju att åka till USA, det ställdes in. Vi planerade att åka ut i Europa, egentligen flera turer och det har ställts in allting. Men vi sa också det att om vi inte hade gjort det i Sverige en säsong till så hade vi ju faktiskt aldrig åkt till Blombacka. Och Blombacka är ju allas nya värsta och bästa ställe. Håller du med om det?
Ja, alltså helt klart. Om man tittar på vad vi fick uppleva där så är det ju, sticker det ut enormt mycket mot det vi har varit med om innan. Så att, en positiv överraskning och just att vi hittar de här lite mer okända ställena som inte är för kända på varje ort. Utan att vi ändå tycker att skapa fram de här ställena som man inte pratar så mycket. Ja, men man pratar inte högt om dem och nästan så att man inte vill prata om dem alls. De tycker jag vi ändå lyckades skapa fram. Så det var riktigt spännande.
Och den här säsongen, för alla som lyssnar, är ju också just det som var våran tanke. För första säsongen i Sverige, alltså förra säsongen, när vi åkte till Borgvattnet, som ni äger, Tony, och Framgården, så var det ju egentligen alla de här listhusen, de som ligger på liksom där, de här topplisterna. Och då kände vi det till den här säsongen, när det inte blev Europa, att vad fan, vi måste ju ha en annan twist på det. Och då letade vi ju efter ställen som egentligen ingen hade varit och gjort en undersökning på. Och det var ju då vi hittade alla de här ställena. Liksom, precis som du säger, Blombacka är ju liksom ett privatägt hus. Det är ju ingen som har gjort en ordentlig undersökning där tidigare. Och även Nej. Sanatoriumet i Målilla, det här har ju inte heller någon varit. Och inte på Verkön eller på Bogesund. Och, egentligen varenda ställe vi har varit på har det ju inte varit någon stor... professionell, som jag vill kalla det, undersökning, som jag ändå tycker att vi gör.
Nej, precis. Och det är väl det som jag tycker ändå är så fascinerande. Dels att man hittar de här ställena, men då tänker vi också hur många fler sådana här finns det där ute som vi just nu inte vet om. Men där man, så att egentligen vill man inte ta dit någon i tro att det kanske blir ännu värre ifall man börjar röra upp någonting. Men det sätter ju ändå lite så här hopp till att men det finns så himla mycket ställen där ute. Det gäller bara att hitta dem.
Ja, och det tycker jag vi lyckades med den här säsongen.
Verkligen.
Ett ställe som påverkade mig ganska mycket också. Inte för att jag personligen blev påverkad, men för att du och Niklas blev påverkade. Jonna, kommer du ihåg Bogesund? Avsnitt 6 den här säsongen.
Jag som sagt kan ju inte riktigt namnen på ställen jag är på, men är det där fyrkantiga slottet typ? Det är... Borgen, det så ser ut som en borg.
Precis. Avsnitt 6 är Bogesunds slott. Och det ser ut som en borg och där blev Niklas och Tony väldigt påverkade. Berätta lite, Jonna, hur det kändes när Laxton blev påverkade, så blev vi alla påverkade.
Ja, alltså det blir ju lite så här att jag springer ju när saker händer och för att jag inte ska kunna springa så behöver jag ha alltså Niklas eller Tony vid min sida, för att det känns som att de alltid är så här, de är mer okej, nej, nu står vi stilla, nu hörde vi en duns där, nu kommer vi gå in där, och de är alltid så himla, de blir inte uppjagade, utan händer någonting så tycker de bara att det är häftigt, men ändå på en lugn nivå. Jocke kan ju bli helt uppspelt eller arg eller någonting sånt där, och jag blir rädd och springer, medan Laxton är väldigt Ja, men de står kvar, de är lugna, de är pedagogiska skulle jag säga i allt kaos. Och då blir det att man litar så mycket på dem att de blir liksom någon pelare man lutar sig mot. Men när de blir påverkade och kanske helt virriga, kanske bara, ja men kom vi därifrån eller ska vi dit? Då blir man ju verkligen så här, oh shit, okej, okay, det här var min kompass. Kompassen funkar inte, jag drar.
Nej, men så var det ju, första säsongen i Hauska så var det ju, då blev ju du, Tony, väldigt påverkad och Jonna blev livrädd. Men den här säsongen i Bogesunds slott, då var ju ni två, du och Niklas, ni var ju helt lost. Ni visste ju inte ens vilket rum ni var i.
Nej, men alltså det är det som är lite grann, när man tänker tillbaka, så man får ju lite Hauska vippar över det, alltså det som hände egentligen. Men alltså med tanke på hur mycket vi gör alltså dagligen och ute på utredning och sådär, och det är sällan man blir så där, men där var det verkligen att man var helt lost i var vi var. Och också det här, det jag tyckte var ovanligt där, det var just det här med att, ja men det kändes som att det var som ett enormt tryck ändå, att man typ att du hade med lågt socker i blodet, alltså verkligen så här, det var helt matt och tankarna var någon helt annanstans, men sen vet man ju inte, var det stället som påverkade en eller var det något annat, men just att det är ju både jag och Niklas som är så påverkade, det är ju, det hör inte till vanligheterna.
Nej, precis, för när man är ute så där och utreder, det som ni egentligen gör dagligdags, men det som vi får vara med på i 6 avsnitt varje säsong, det är ju så där att man försöker ju hela tiden så där rationalisera, liksom så här, okej, okay, mår jag så här nu för att jag inte har ätit, för att jag inte har sovit, är golvet snett? Man går ju igenom alla de där sakerna först innan man börjar så här, bara, okej, det kanske är något paranormalt. Mm. Och det känns som att vi verkligen gick igenom allt det där med er när ni började må så här konstigt. Och det var just att båda började må konstigt samtidigt som flera av den tekniska utrustningen gav utslag. Och då blir det ju en röd linje som blir väldigt intressant.
Precis. Ja, men det är det som jag brukar ofta prata om, det att det är två komponenter. Att det är, dels kanske man upplever någonting, men också att utrustningen reagerar. Att det hela tiden verifierar det som händer. Och det är det jag tycker är så intressant. Inte bara att det är att vi känner någonting. Men ungefär som Blomback, att man ändå kan verifiera att pulsen går upp. Det är inte bara att vi inbillar oss, utan här kan vi på ett vetenskapligt sätt visa att kolla, pulsen går faktiskt upp. Sen vad det är som påverkar det, det får man ju kanske lämna osagt, men att det påverkar så många, det är ju det också som är så himla intressant. Och framförallt som sagt, Bogesund var ju en, för mig blev ju en väldigt stark upplevelse just när man blev så pass påverkad. Och jag vet att Serafie också försökte göra någon form av healing där. Men jag kände bara så fort hon satte händerna mot mig där, så, alltså jag, då fick jag svårt att andas till mig. Så det var som att nej, det här är någonting annat. Så att, då fick jag avbryta det också. Men ja, jättemärkligt. Men det är det här, vi är ju där för att dokumentera och uppleva sådana här saker. Så att, då måste vi också utsätta oss för det här. Och sen klura vidare på, okej, varför blir vi så här påverkade? Vad vill det här stället förmedla? Det är ju som nästa sak man behöver ta reda på.
Precis, det blir ju som en gåta varenda ställe man utreder. Så försöker man ju tillsammans med alla små bitar information bygga ett större pussel. Och ibland misslyckas man ju, eller ibland går det inte för att man får ingen kontakt. Och ibland går det jättebra. Så det är väldigt intressant säsong. Men vad känner du att du skulle vilja göra nästa säsong?
Ja, men alltså nästa säsong, om jag tänker framåt, det är självklart då, jag ser inte att jag är färdig helt med Sverige och aldrig mer kommer utreda det. För det finns säkert många guldkorn till här ute. Men alltså ut i världen och ta oss an nya ställen, självklart, för det är alltid intressant att åka. Dels bara, tänker jag också, bara historiken att åka till de här platserna och få uppleva dem är jättespännande. Om man är intresserad av det, vilket jag är också. Men just det att åka till de här ställena som sticker ut, där man har de här mysterierna med olösta fallen eller någonting som ändå utöver kanske det paranormala också, att det finns någonting, ja men något som är mysterium, något olöst fall som vi kanske kan grotta vidare i och kanske ta reda på lite mer kring det. Det vore ju superspännande.
Jocke är ju väldigt sugen på att tälta i världens mest hemsökta skog, Hoya Forest i Rumänien. Vad säger du om det, Tony?
Jätteintressant skog, självklart. Och det vi behöver ha med oss i så fall då, det är väl det att utöver det paranormala som kanske händer, så det finns ju en hel del rovdjur där, så vi behöver nog ha med någon form av backup som skyddar oss på annat sätt. Då pratar jag inte om det här med andar, utan det är ju vargar och björnar och allt möjligt som finns. Så att...
Nu vill jag verkligen ännu mindre dit.
Jonna vill inte åka dit från första början, men nu när du börjar snacka om vargar och björnar, så är det helt kört att få med henne.
Ja, så får vi ut. Alltså, det får man väl tänka på lite grann. Alltså, vi får ju ha någon, åker vi dit så behöver vi ha med oss lite annat beskydd än kristaller och medium, tror jag.
Vet du med Daniel? Han löser det.
Ja,
han fixar det. Han fixar.
Tony, tusen tack för att du tog dig tid och snackade med oss i podden. Ha det bra, så hörs vi.
Ja, tack själva. Ha det gott.
Hej.
Hej.
Ja, men då tycker jag att vi bestämmer det. Det blir Hoya Forest med björnskydd.
Alltså, kommer bli superkul.
Nej.
Jonna, du ser helt chockad ut.
Ja, men jag måste ju öka min livförsäkring, förstår du väl?
Ja, nu har du.
Något enormt.
Har du bra försäkring?
Jag vet inte, det var Jall som håller koll på sånt här. Har jag en sån försäkring?
Okej, kära vänner. Spökjaktssäsongen har precis börjat. Två avsnitt ligger ute nu när det här avsnittet sänds. Och det är 4 utredningar till och sen ett tillbakablicksavsnitt. Så det är 7 stycken avsnitt den här säsongen.
Mm.
Och vi kan väl utlova att det händer väldigt mycket. I alla fall speciellt på ett ställe.
Ja, jag skulle säga, nu, jag är alltid öppen och ärlig, jag vill inte lägga ner den här säsongen. Jag skulle säga att den här säsongen, 2 avsnitt är bättre än alla de andra säsongerna. För jag tycker också Bogesund, på grund av att det händer saker som är kopplade till ett annat ställe, vilket gör den utredningen också till riktigt otäck. Men de andra ställena skulle jag säga är svagare än många av de casen i säsong 1 och 2. Så det hamnar på ett medelbetyg. Vi har jättehöga toppar i att man har det bästa avsnittet. Men det finns också ställen som jag inte alls tyckte höll måttet.
Men också vill jag säga att jag tycker att alla ställen har haft väldigt intressanta... Vad säger man? Bevittnare? Vad säger man?
Vittnen och historik.
Vittnen och historik. Och många har varit väldigt, alltså, häftiga. Ställena har varit väldigt... häftiga, och det har varit konstiga saker som har hänt. Det har varit alltså vissa saker är undligt, till exempel många hus har varit jätte små utanpå, men när man går in så är det jättestort och tvärtom och sånt där. Och det tycker jag är så himla fascinerande också, att det liksom är, man blir lurad.
Ja, jag tror att det finns något för alla den här säsongen, och jag, precis som vi sa i början, så tycker jag ju att det är bra att det är några avsnitt. Jag skulle inte säga att de är svagare. Det är bara det att det inte händer lika mycket. Det vore ju konstigt om det hände lika mycket i alla avsnitt.
Mm. Och de är svagare. Jag tror nog att hela serien kommer explodera när Blombacka sänds.
Jo, men det är ju också att... alltså, till och med de förra säsongerna är ju piss i havet om man jämför med Blombacka.
Ja, jag tror att allt smäller då.
Vi kommer aldrig hitta ett ställe som Blombacka.
Jag tror att Blombacka kommer bli det mest tittade avsnittet, och det kommer bli superviralt för att innehållet är så jävla sjukt.
Fan, nu hypar vi upp det.
Ja, men det är så.
Ja, jag håller med. Jag var på plats, jag vet. Jag var superpåverkad, jag också.
Vi avslutar med att säga också att vi ska faktiskt åka på en spökjaktkryssning. Vi har anordnat en spökjaktkryssning där vi kommer ha med oss våra team som är framför kameran, som avgår 1 oktober. Och sen är man där till 2 oktober. Och det här går att boka, så vi kan lägga upp en länk i våran Instagram där. Och det här är alltså massa så här seanser, och man kan testa LaxTons verktyg, och det är meet and greets och så vidare och så vidare.
Och en jävla fest, ja, första kvällen.
Exakt, det börjar med en fest.
Kul ju!
Ja, det ska bli kul.
Alla ni spökjaktsfantaster och folk som är intresserade av det paranormala, se till att boka biljett på spökjaktskryssningen.
Ja, eller precis. Bara bli skitfulla.
Ja, och det är verkligen, men för att bli skitfull måste man ju boka biljett.
Ja.
Och vill man ha en biljett så måste man boka.
Det kan vara så att det är slutsålt. Att det redan är. Ja, för jag vet att det är 300-400 biljetter som redan har gått.
Så att det går fort, så vill ni skynda er så skynda.
Siljaline.se.
Vill ni skynda er så skynda. Med de kloka ord från Jonna Lundell avslutar vi den här podden och säger tack för att ni lyssnade. Vill ni skriva någonting härligt till oss så gå in på vår Instagram, sanningen måste fram. Tusen tack för att ni har lyssnat.
Hej då!